Klockan är 9:03 och det blir nyheter från Radio Göteborg Ny. I studion har vi mig, Frida Kjellson.
Och mig, Johanna Lindqvist. Det här är dagens rubriker. Rapport från Palestina-demonstrationerna, SM i fågelholk och rekord i antal scoutmedlemmar.
Men först ska vi prata om NATO. Igår rapporterade Radio Göteborg Ny om att kunskap om NATO kommer ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever redan nästa år. Men ett förändrat säkerhetsläge betonar skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande att svenska elevers kunskap om totalförsvarsfrågor och att NATO är viktigt. Lukas Gill är samhällskunskapslärare på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg och tycker att detta är positivt.
I grund och botten så tycker jag nog att det är en bra idé. Av två anledningar. Det finns en djup okunskap om vad NATO är och hur det fungerar. Så jag ser det väl dels som ett sätt att sprida kunskap och också en del kanske av faktiskt det förlängda psykologiska försvaret också, skulle jag nog säga. Den andra anledningen är väl att det är också naturligt att NATO ingår i undervisningen på samma sätt som andra mellanstatliga och överstatliga samarbeten som Sverige ingår i. Så i det paketet så tycker jag väl att det är också naturligt att nu när vi har gått med i NATO att även detta samarbete ingår i undervisningen.
Lukas Gill menar dessutom att undervisningen kan skapa utvecklande diskussioner om ett så omdebatterat ämne.
Nej, men det är alltid bra att undervisa om frågor som elever uppfattar som specifikt kontroversiella. Det motverkar ju ryktesspridning och missuppfattningar.
Vi har sökt skolministern som avböjer en intervju denna gången. Reporter var Michelle Nellhans och Julia Stjernberg. Miljöorganisationen MSCs miljömärkning kommer att försvinna på räkor fiskade i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön från och med den 25 april. Vi har träffat Roger Tillander, vd på Göteborgs fiskauktion, som resonerar kring hur detta påverkar olika aktörer i Göteborg.
Grossistföretagen här, de kan ju ha olika kunder, kan vara hotell, det kan vara restauranger, det kan vara dagligvaruhandeln, alltså Ica, Coop och Willys och de här. Och är det då någon av deras kunder som säger att jag vill bara handla med C-certifierad fisk eller skaldjur, ingenting annat, ja då får ju de ett problem.
Roger Tillander trycker dock på att de svenska fiskekvoter som kommer från det internationella havsforskningsrådet för hållbart fiske fortfarande följs noggrant.
De kvoterna är ju satta ut efter den vetenskapliga bedömningen på hur mycket tål just den här arten att fiskas, alltså för att det ska vara ett hållbart fiske då.
En viktig faktor som påverkat detta är att man numera endast räknar rombärande honor istället för att se till hela beståndet. I och med att fisket ligger kvar på samma nivåer som tidigare, men beståndet bedöms vara mindre, ses beståndet som mindre motståndskraftigt.
Det som är nu skillnaden då, det är att man har en annan bedömningsmodell än vad man har haft tidigare. Så man tog fram en ny modell under 22-23 kan man säga. Och det har gjort att man har kommit lite grann i otakt kan man säga med den här kvotbedömningen. Och sen när MSC då går in och tittar på hur mycket fiskas i förhållande till den bedömningen som man har gjort. Och då faller räkan under den.
Reporter var Maja Sell.
Sverigedemokraterna kommer att försöka stoppa förslaget till könstillhörighetslagen i riksdagen. Den nya lagen ska bland annat göra det lättare att ändra juridiskt kön. För att återförvisningen ska godkännas behöver minst en tredjedel av närvarande riksdagsledamöter rösta för yrkandet. Utöver SD är också Kristdemokraterna emot förslaget. De andra partierna är för, men också inom dem finns stora slitningar. Detta rapporterar TT.
Moderaternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, har kallat partiets riksdagsgrupp till ett krismöte apropå de senaste tidernas strider om den kommande könslagen. Flera moderata ledamöter uppger till Expressen att det finns en omfattande kritik mot Ulf Kristersson och att hans uttalande har skapat förvirring.
De fyra personer som misstänktes för en springnota på 82 000 kronor omhäktades under torsdagen med ännu fler anklagelser. Personerna misstänks nu även ha handlat möbler för över 400 000 kronor på faktura samt checkat in på spa utan att betala något av följande. Detta rapporterar TT.
Under gårdagen föll både USA och Asienbörsen. och under morgonen följde även Stockholmsbörsen i de spåren. En oro har präglat den globala marknaden som gör folk tveksamma till att köpa. Det är sedan den amerikanska centralbanken Fed kom med uttalande om att det kommer dröja innan räntan sänks. Nu har oron även sträckt sig till Sverige där några av förlorande har varit Investor och Atlas Copco.
Nu välkomnar vi in våra reporter Ebba Heitzman som följt presskonferensen om kvinnovåld under dagen. Välkommen Ebba.
Tack så mycket. Ja, det var ju nu under fredagsförmiddagen som justitieministern Gunnar Strömmer och jämställdhetsminister Paulina Brandberg och så socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall höll en pressträff. I morse hade de möte med olika företrädare för myndigheter, däribland rikspolischefen Petra Lund och företrädare för olika organisationer. Mötet handlade om mäns våld mot kvinnor, för det är så att bara i år så har 12 kvinnor mördats och 9 av dem har dödats i nära relationer.
Är det något som har förändrats jämfört med hur situationen såg ut förut?
Ja, Paulina Brandberg nämnde att i genomsnitt 14 personer har dödats av en partner per år de senaste åren och vi är redan uppe i vad som misstänkt vara 9 i år. Och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid så dödades 10 kvinnor förra året, så det varierar. Men som Gunnar Strömmer inledde pressträffen, det har varit några oerhört mörka veckor.
Och presenterades några förslag på åtgärder framöver?
Ja, det var en hel del. Jämställdhetsministern sa att 600 miljoner kronor nu framöver kommer läggas på mäns våld mot kvinnor och då kommer det delas upp i våld i nära relationer och så hedersrelaterat våld och förtryck. Hon nämnde också en satsning om ett förebyggande åtgärdsprogram som ska pågå nu mellan 2024 och 2026 och så pratade hon om en långsiktig strategi mot olika typer av våld. Socialtjänstministern la mer fokus på lagen som trädde i kraft den 1 april och den handlar om att vem som helst inte längre kan starta ett skyddat boende, för så var det förut. Men hon la också tyngd vid att barn till förövare ska skyddas i större utsträckning framöver och man ska se till deras bästa. Hon har också lämnat ett förslag om ett stärkt hyresrättsligt skydd till kvinnor som lever i skyddat boende och hon var väldigt, väldigt tydlig med att ekonomiska faktorer inte ska avhålla en kvinna från att lämna en våldsam man. Justitieministern, han hade lite olika idéer. Bland annat så vill han se en reform av kontaktförbud mot våldsamma förövare. Tanken verkar vara att det ska bli lättare att tillämpa och kunna användas på större geografiska ytor. Sen så är det i dagsläget så att kriminalvården inte får bedöma återfallsrisk vid beslut om villkorlig frigivning. Och de reglerna vill justitieministern också se över. Idag har våldsutsatta kvinnor svårt att få rätt till målsägande beträde i hovrätten på grund av besvaringar som de pratade om skedde för flera år sedan. Och det vill man också utreda på nytt. Och Gunnar Strömmer räknar med att den utredningen ska vara klar under den här mandatperioden.
Ja, det låter ju som väldigt mycket saker. Kommer det följas upp på något sätt?
Ja, ministrarna har berättat att de planerar att bjuda in till flera sådana här samråd med olika uppföljande aktuella teman under de kommande 12 månaderna. Så det kan vi nog räkna med att det gör.
Tack så jättemycket Ebba.
Det är snart ett halvår sedan kriget i Gaza bröt ut och i Göteborg har demonstrationer mot Israels krigsföring hållits regelbundet sedan dess. Shama El-Banna från Enhetsfront för Palestina är en av dem som varit med från början.
Vi började 11 oktober och här demonstrerar sen varje söndag och också på några speciella tillfällen som 8 mars, kvinnodagar eller morsdag.
Ett hundratal personer har samlats på Gustav Adolfs torg. Platsen är insvept i rött, grönt, svart och vitt. Den palestinska flaggans färger. Demonstrationens första talare pratar med skälvande röst om de mammor i Gaza vars bebisar kriget har tagit. Efter talet och några slagord presenterar Shaima El-Banna nästa talare. För henne är det viktigt att fortsätta agera, även när det känns hopplöst.
Det känns där så angry, airy och sometimes useless. För vi kan inte göra mer. Vi donera till Gaza med bingar och vi fortsätter att kämpa här och fortsätter att prata med politisk. Men jag känner att det är inte så många som lyssnar på oss.
Vid Uppsala universitet arbetar statsvetaren Katrin Uba. Hon forskar på protestaktioner och sociala rörelser och menar att det är ovanligt att protester leder till ändringar av politiska beslut. Hon säger dock att det har en betydelse om demonstranterna kommer från olika grupper i samhället.
Då ökar också sannolikhet att man kan påverka.
Även om demonstranterna sällan påverkar samhället i stort fyller manifestationen ändå en viktig funktion, menar Katrin Uba.
De kommer ju inte dit bara med tanke att stoppa kriget eller ändra en konkret politisk beslut. Där är ju också att visa solidaritet. Både på de människorna som är där i svåra situationer men också de som kanske har släktingar där och som är oroliga.
För Shaima Elbanna skapas en typ av samhörighet på demonstrationerna. Hon själv flydde regimen i Egypten 2017 och kan till viss del relatera till palestiniernas kamp.
Jag kan inte gå tillbaka till min land, samma som Susan och La Million av Palestinien. De kan inte gå till deras land. Så jag känner vad de känner. Jag vet vad, lite om vad de känner. Eller, their struggles. Det är samma som våra struggles.
Reporter var Katja Berglund.
Nu ska vi utrikes och med oss i studion har vi vår egen utrikesexpert Saga Åkerlind. Välkommen Saga.
Tack. 7 personer dödades i måndags när en hjälporganisation besköts av israelisk militär. Nu avskedas 2 militärer efter det uppmärksammade angreppet och 3 andra tillrättavisas, uppger TT. Hittills har över 200 hjälparbetare dödats i kriget. TT uppger att det har tagits fram en ny EU-rapport där 821 av de mest hotfulla kriminella nätverken i Europa kartläggs. Europol-chefen Catherine de Bolle varnar därför att EUs inre säkerhet är hotad. Rapporten skapades med förhoppning om att bidra till ökande kunskaper och ett större samarbete mellan Europas poliser och myndigheter. TT rapporterar att Israel tillfälligt ska öka den humanitära hjälpen till civila i Gaza, timmar efter USAs president Joe Biden och Israels president Benjamin Netanyahus samtal. Hjälpen ska gå genom gränsövergången vid Erez som har varit stängd sedan den 7 oktober förra året då kriget inleddes. I måndag dödades flera personer i en attack mot Irans konsulat i Syriens huvudstad Damaskus. Irans högsta ledning har utlovat hämnd och mycket pekar på att det kan hända redan idag, rapporterar SVT. Idag är det nämligen Jerusalemdagen och det är även begravning för ledaren Mohammed Reza Sehidi som dog i måndagens attack. Idag röstade FNs råd för mänskliga rättigheter genom att införa ett vapenembargo mot Israel. Det innebär ett globalt förbud mot att sälja eller transportera vapen eller krigsmateriel till Israel. Det är första gången som FN-rådet tar ställning i det pågående kriget, rapporterar TT. I helgen den 7 april är det 30 år sedan folkmordet i Rwanda. Omni rapporterar att nu i veckan uttalade Macron sig om morden och erkände att Frankrike kunde ha hjälpt till för att stoppa folkmorden på nästan 800 000 människor, men att de inte hade viljan. Det har tidigare fastslagits att den franska regeringen under tiden hade ignorerat varningstecken om vad som hände. Den brittiska parlamentsledamoten William Wragg har fallit offer för en dating-apps bluff, rapporterar TT. Wragg ska ha skickat kollegors privata telefonnummer till en person som utpressat honom på nakenbilder. Bluffen ses som en riktad cyberattack där bedragaren försöker komma åt känslig information och händelsen utreds nu av polisen. Det var allt för utrikesnyheterna.
Tack så mycket, Saga.
Under våren kommer Tullverket besöka ett 60-tal småbåtshamnar i Skåne för att uppmärksamma arbetare och båtägare på smuggling till sjöss och hur det kan se ut för att få in tips. Men Tony Magnusson, chef för Tullverkets kontrollenhet i Västra Sverige, ser inte att smuggelrisken i Skåne skulle vara högre än här i Göteborgsområdet.
Risken är ju lika stor här, kan man nog säga. Vi har ju väldigt mycket fartygstrafik både av handelsfartyg och av som skulle kunna dumpa någonting. Och vi har ju även väldigt stor fartygstrafik på västkusten. Så att jag skulle säga att risken är ganska stor här också.
Hur mycket som smugglas in genom svenska hamnarna är svårt att säga. Men precis som i Skåne planeras besök i Göteborgs småbåtshamnar. Exakt när och var kan inte Tony Magnusson säga, eftersom besöken ibland kombineras med kontroller. Men i och med att båtsäsongen är på gång uppmanas nu allmänheten att hålla ögonen öppna.
Det är att, ska man säga, låna deras ögon och öron och att slå larm om det är någonting som man tycker ser onormalt ut.
Som exempel på onormalt beteende nämner Tony Magnusson att man till havs ser att något lämnas över från ett större fartyg till ett mindre, att båtar åker ut i dåligt väder eller att fartyg nattetid åker med släckta lanternor. Att man som privatperson skulle se något sådant är inte så ovanligt som man skulle kunna tro.
Ja, det är absolut inte otroligt, utan det händer ju.
Reporter var Anna-Klara Hjalmarsson.
Den 19 mars presenterades finalisterna i Fågelholks SM. Hilda Jerkeborg, Leila Schneim och Edith Fågelberg är några av de tävlande och beskriver känslan kring finalplatsen.
Det kändes jättebra. Jag blev jätteglad. Alla blev jätteglada för vår skull.
I år var intresset för Fågelholks SM rekordhögt. Hela 850 fågelholkar skickades in. Det är flest bidrag i tävlingens 16-åriga historia. Bland de 15 finalisterna finns tre elever från en tredje klass från Casa Montessori i Partille. Leila Schneim förklarar hur bygget av holken gick till.
Jag skissade först och sen så la vi till alla färger och mätte ut måtten. Och sen så byggde vi grunden och sen så målade vi så.
Enligt Naturskyddsföreningen som också anordnat tävlingen är bakgrunden att det råder bostadsbrist i skogen. Det intensiva skogsbruket har trängt ut lövskog och gamla träd som fågelarter är beroende av att bygga bo i. Att bygga och sätta upp en fågelholk är ett konkret sätt att hjälpa arter vars naturliga bomiljöer inte finns kvar. Edith Fågelberg berättar varför hon tycker att det är bra att bygga fågelholkar.
På vintern ska de inte ha så här liksom väldigt kallt och de ska ha någonstans att bo och lägga sin mat någonstans och så.
Peter Svensson är slöjdlärare på skolan och menar att evenemanget har många fördelar.
Det är en inspiration för elever att slöjda och då har man tema fågelholk där de lär sig både att slöjda men också lite om naturen och fåglar.
Finalbidraget är en fågelholk föreställande en ljusrosa glassbutik och heter The Ice Cream Shop. Edith Fågelberg förklarar hur gruppen tänkte kring dekorationen.
Vi liksom ville göra lite så här som en liksom glassaffär då. Och så tog vi den här glassen så var det liksom lite dekorationer lite. Så här.
Hilda Jerkeborg vet vad hon tror att det kommer bo för fåglar i holken.
En liten blåmes och en liten familj som är blåmes.
De officiella vinnarna i Fågelholks SM presenteras den 10 april. Men hur det än går så är Peter Svensson nöjd med resultatet.
Jag tycker ju att de redan har vunnit och framförallt har fåglarna vunnit. Så sen är det bara lite bonus om de nu kom med. Så att vinna eller inte, de är redan vinnare.
Sist hördes Peter Svensson och reporter var Alma Naukler.
Och nu ska det handla om kultur. Vår kulturexpert Maja Matsdotter är med oss i studion. Välkommen Maja.
Tack. 3,1 miljarder svenska kronor, mer än dubbelt så mycket som äventyrsbadet Oceana skulle ha kostat att bygga. Det är summan som Pophouse spenderade på bandet Kiss. Som vi rapporterade igår köpte Björn Ulvaeus bolag Pophouse låtkatalogen och även rättigheterna till hårdrocksbandets varumärke. Köpet gick alltså på 3,1 miljoner svenska kronor, uppger nyhetsbyrån Bloomberg. Rappartisten OneCast lägger ner musiken. Under sin karriär har han bland annat uppträtt på Greta Thunbergs skolstrejk, Fridays for Future, samt samarbetat med världsstjärnan Ed Sheeran. Den 12 april släpper OneCast sin sista låt, meddelar artisten på sin Instagram, i ett inlägg där han tackar sina fans med meddelandet "Tack mina älskade kusiner, nu vidare till nästa kapitel." Pristagaren av Alma-priset tillkännagivs klockan 1 nu på tisdag på barnboksmässan i Bologna samt en livesänd presskonferens i Stockholm. Priset Astrid Lindgren Memorial Award instiftades 2002 av Sveriges regering för att värna barns rätt till bra berättelser. Till årets pris är det nästan 250 kandidater från drygt 70 länder och regioner nominerade. Den amerikanska hiphopartisten Sean Diddy Combs, även känd under namnen P. Diddy och Puff Daddy, misstänks för sex trafficking Och enligt NBC News har en federal utredning inletts i USA. Rolling Stone rapporterade att Los Angeles-polisen gjort ett tillslag mot artistens hem, men att han själv inte syns till. Enligt TMZ ska han ha tagit sitt privatjet som spårats till Kap Verde. Det var allt för kulturen.
Tack, Maja. Kommunfullmäktige beslutade nyligen att grundskoleförvaltningen i Göteborg ska få 100 miljoner kronor. Höstens nedskärningar och anställningsstopp är hävt och nu hoppas grundskoleförvaltningens direktör att den ekonomiska situationen ska förbättras.
Det är ju skolornas och rektorernas största kostnad, det är ju den personal man har. Så att får man ett ekonomiskt tillskott så är det i huvudsak det man använder pengarna till. För det är den största kostnaden man har.
I höstas utlyste Göteborgs grundskoleförvaltning anställningsstopp på alla grundskolor i Göteborg och nedskärningar i personal för att spara pengar. 28 mars kom ett beslut från kommunfullmäktige att skjuta till 100 miljoner kronor till grundskoleförvaltningen, där 90 miljoner av dessa går till skolorna. Grundskoleförvaltningens direktör Maria Andersson berättar att majoriteten går till sociala avgifter, framförallt pensioner.
Ja, det var ju i december 2023 som vi kunde konstatera att på grund av de inflationskostnader och annat som finns i samhället just nu så har kostnaderna för pensioner för kommunen ökat. Ganska dramatiskt. Så andelen av vår ekonomi som vi behöver betala för att kunna ersätta pensioner ökar. Och det är det som är sociala avgifter i huvudsak som drog iväg här under 2023.
Anställningsstoppet som utlystes i höstas gäller inte längre enligt Maria Andersson. Hur pengarna ska fördelas är upp till rektorerna på individuella skolor, men tanken är att betala pensionerna för att kunna återgå till läget innan december och kunna anställa nödvändig personal.
Nu när vi får ett tillskott i tilläggsbudgeten så ökar ju skolornas budgetar. Då bestämmer rektor hur man vill använda de pengarna och det kommer ju i huvudsak användas till personal så att man kan förstärka och återanställa i förhållande till vad man hade kunnat annars.
Reporter var Olle Lindqvist.
Allt fler går med i scouterna i Sverige. I slutet av mars slog Mölndals scoutkår medlemsrekord med 203 medlemmar. En siffra som inte nåtts sedan 1970. Jakob Wallin är scout i kåren och för honom är det kompisarna, naturen och att lära sig nya saker som lockar.
Hajka är ju kul liksom att få upptäcka olika miljöer och sådär. Och generellt också kunna söka upp vindskydd och sådär är ju väldigt bra att kunna göra i skogen ifall det skulle behövas.
Måndagskvällar betyder träff för kårens utmanarscouter mellan 15 och 18 år. I en källarlokal i centrala Mölndal planeras det för fullt inför ett badkarsrally som ska äga rum senare i vår.
Det blir mycket svårare att paddla om jag har de här på sidan.
Ja, det är sant emot.
Under förra året ökade antalet medlemmar i scouterna i hela landet för 10:e året i rad. 1370 nya personer gick med enligt riksorganisationen Scouterna. Anders Wallin är ledare för utmanarscouterna. Han tror att en orsak till att fler går med är att man på träffarna får lära sig att göra saker på egen hand.
I många andra verksamheter så är det ju vi vuxna som coachar ganska mycket och sopar framför den där curlingkulan hela tiden. Men det gör man inte i scouterna på samma sätt i min uppfattning.
Mycket av barnens val vad det gäller sina fritidsaktiviteter styrs faktiskt av deras föräldrar.
Det här är Anders Wilson, distriktsordförande i Göteborgs scoutdistrikt.
Och jag tror många föräldrar ser att deras barn behöver ett alternativ till idrotten och andra mer tävlingsinriktade aktiviteter. Många föräldrar tycker säkert att det är väldigt bra att man lär sig liksom det sociala, umgås med andra, man är ute mycket, vi rör på oss mycket.
Anders Wilson tror också att omvärldsläget spelar in i det ökade intresset.
Dels finns det en hälsotrend, en friluftstrend i samhället rent allmänt. Att man vill ge sig ut i naturen och sådär. Det andra kan vara också att livet för barn och unga idag är ganska tufft i skolan. Mycket hets, mycket liksom sociala medier och ja, men tävling och sådär. Vi har inte det. Så jag tror att det är i någon mening en fristad.
Små dunkar, rep till svans, älg, playboard.
Sara Lindholm är också utmanare. För henne är det olika saker med scouting som lockar.
Det är kul att träffa alla sina kompisar, lära sig nya saker. Man lär sig att ta mer ansvar. När man blir äldre så är det mycket att planera själv. Tänka på kanske pengar när man planerar hajkar och sånt.
Men vad är då det bästa med att vara med i scouterna?
Det måste vara lägrena. De är väldigt roliga.
Sist hörde vi Sara Lindholm och reporter var Kerstin Sivertsson.
Och nu ska det handla om sport. Vi välkomnar vår sportreporter Astrid Nyblom.
Tack. Nu står det klart att 5 svenska fotbollsdomare kommer att döma under sommarens OS i Paris. Detta rapporterar TT. En av dem är Tess Olofsson. I november förra året blev hon historisk som den första kvinnan att döma i herrarnas allsvenska. Olofsson har även varit domare i EM 2022 och VM 2023 för damer. Olofsson får sällskap av allsvenska domaren Glenn Nyberg och de assisterande domarna Almira Spajic, Mahbod Beigi och Andreas Söderqvist. I kväll började svenska damlandslagets resa mot fotbolls-EM i Schweiz 2025. Motståndet i den första kvalmatchen blir allt från lätt då Sverige möter regerande Europamästare England. Senaste gången lagen möttes var för snart 2 år sedan i en EM-semifinal. Då krossade England Sverige med 4-0, rapporterar SVT Sport. Kvällens match spelas på Wembley Stadium och avspark är klockan 21.00. Hockeyallsvenskans slutspel blev inte som Björklöven hade hoppats. Umeålaget åkte ur tidigare än förväntat och fick redan i kvartsfinal se sig utslagna. Detta efter att ha förlorat mot Djurgården med 1-4 i matcher. Det har nu fått klubben att agera, skriver TT. Under torsdagen meddelade man att lagkaptenen Fredrik Andersson lämnar klubben och att trotjänaren Daniel Rahimi lägger skridskorna på hyllan. Klubben väljer nu också att sparka huvudtränaren Viktor Stråle. Hans assisterande tränare Robert Lachti och Stefan Öhman får också lämna sina roller. Den senare blir dock kvar i klubben som fystränare, rapporterar P4 Västerbotten. För andra året i rad får inte IFK Värnamo spela sin allsvenska hemmapremiär på hemmaplan. Veckans väderförhållanden har gjort att planen inte är spelduglig till matchen mot Gais på söndag, skriver TT. Mötet kommer istället att spelas på Borås Arena, likt Värnamos hemmapremiär 2023. Matchen byter även datum och kommer att spelas 19.00 på måndag. Segersviten fortsätter för de svenska herrarna i curling-VM. På torsdagen besegrades först USA med 6-4 och på kvällen var det toppmöte mot Kanada. Den matchen vann Lagerin med 6-5. I andra omgången tog svenskarna en 3-poängare. Med 10 matcher vunna av 10 möjliga är Sverige redan klara för slutspel. Vinner Lagerin ytterligare en match har de säkrat en direktplats till semifinalen, rapporterar TT. Det blev otäcka bilder under torsdagens etapplopp i Spanien i cykling. Flera cyklister var inblandade i en masskrasch som uppstod i en kurva i en utförskörning. Detta rapporterar TT. Den danske stjärnan och Tour de France-vinnaren Jonas Vingegaard var en som fick föras till sjukhus. Han bröt ett nyckelben och flera revben, skriver han stall på X, för detta Twitter. Loppet fick tillfälligt brytas. Det var allt för sporten.
Tack så jättemycket, Astrid.
Regeringen tillsätter en utredning för att bekämpa bidragsbrott, uppger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på en presskonferens. Bland annat finns förslag om en bidragsspärr för att stoppa fusket med bidragen, menar ministern. Detta rapporterar TT.
USAs utrikesdepartement blandade ihop Sverige och Schweiz i ett inlägg på plattformen X. Inför amerikanske utrikesministern Anthony Blinkens besök i Frankrike publicerades en video med en karta över Europa på X. Men Schweiz hade på kartan benämnts Sverige. Tyska tidningen Bild skriver att USA skämmer ut sig på Europa, med Europakartan i en artikel på torsdags eftermiddagen. Inlägget är nu borttaget, detta enligt TT.
Under morgonen meddelade regeringen att det föreslår 1 miljard kronor extra till Trafikverket för att återställa E6 i Stenungsund. Detta efter jordskrevet som inträffade i september förra året där stora delar av vägen förstördes. Förslaget är att en del av regeringens vårändringsbudget som presenteras i sin helhet den 15 april. Ny till vädret. Det är fortsatt milet i Göteborg. Temperaturen ligger runt 5 grader och framåt kvällen förväntas regn.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu i Studentradion. Producent för dagen var Elin Jonsson och Linnea Ullman. Och vi heter Johanna Lindqvist.
Och Frida Kjellsson.